heter Barbro Hedvall och är som vanligt programledare, om vi ska vara lite märkvärdiga. Och med mig nu i det här avsnittet har jag Henrik Frändin. Och du är inte här för första gången.
Nej.
Nej. Och i år så är du som vanligt då mästarklasslärare. Det är korrekt säga så.
Ja.
Ja. Och du är violast. Jag menar, du spelar viola.
Ja, tack. Ja, det är oerhört skönt att du...
Jag har lärt mig av Camilla Lundberg att man ska säga violast.
Ja, men då ska jag säga emot Camilla Lundberg.
Hon har egentligen lärt mig något.
Ja, nej, alltså, man får väl säga vad man vill. Ja. Men det där har väl någon gång i tiden börjat som någon slags studentikos liten idé. Eftersom det på engelska heter ju violist.
Ja.
Men violast, och då brukar jag fråga, vad kallar man en som spelar harpa? Kallar man dem harpast?
Harpist.
Nej.
Förstås.
Ja, harpist.
Ja. Ist, ja,
och vad kallar man en som spelar cello? Cellost? Nej.
Nej.
Cellist. Så att jag föredrar violist.
Ja. Ja. Då, ja.
Men nog om det.
Ja, nog om detta. Det är i alla fall en hederlig altfiol det handlar om. Och med Henrik finns två av dem som deltar i årets mästarklasser här i Båstad. Och det är Sara. Och du heter?
Sara Hernandez.
Sara Hernandez. Och du är också stråkmusiker.
Ja.
Ja. Och du är Siri.
Yes, Siri Eigard.
Siri Eigard. Och du går i komponistklassen.
Ja.
Mycket snällt av er att avsätta tid för det här. Poängen med podden är ju att vi ska berätta lite grann för lyssnare vilka vi är och vad vi gör här under Kammarmusikveckan. Och då är min enkla fråga, vad gör ni? Vad gör ni med en komponistklass till exempel? Sitter ni då med notpapper och skriver noter? Det är ju vad en amatör kommer att tänka på.
Ja, men individuellt gör vi ju det. Med datorer är väl det vanligaste.
Ja, det var det jag kunde tro.
Ja. Men på dagarna så har vi... Man kan säga att det består av två delar. Dels att vi har... lektionspass med Rolf Martinsson då, som leder kursen. Idag har vi till exempel pratat om Webern och hur man kan lägga upp sitt projekt, olika sätt att planera. Vi har haft diskussionsfrågor där alla bidragit med sina frågeställningar, vilket varit väldigt givande.
Hur många är ni hos Rolf?
Vi är sex personer.
Sex stycken.
Det är kul att träffa andra komponister. Ja. Och sen så får vi två timmar av individuella lektionspass då.
Då förstår jag. Ja, Henrik och Sara, då har jag lite lättare att förstå vad ni gör. Eftersom, är det går ut på att förbättra ditt spelande eller?
Ja.
Eller det spelande med andra?
Ja, alltså jag deltar ju både i solomasterklassen och i kammarmusikmasterklassen. Så på förmiddagarna har jag individuella lektioner med Erik Heide. Jaha. Som undervisar på årets masterklass.
Ja. Just det.
Och på eftermiddagarna har vi kammarmusik med Henrik.
Ja.
Och mellan det så repar vi med kvartetten som jag spelar i.
Ja. Vad är det för kvartett? Har du format den här nu då?
Nej,
ni kom hit alltså?
Den som, kvartetten som deltar kommer faktiskt från Musikhögskolan i Malmö.
Mm.
Där jag undervisar. Och deltar i kursen som kvartett. Vilket faktiskt är första gången.
Ja.
Vi har ju annars haft det här upplägget att vi vill kombinera de här olika... undervisningspassen då, att vi har precis som Sara sa, att det är individuell undervisning primärt på förmiddagarna, och sen så har vi haft då tidigare år även att vi skapar olika kammarmusikprojekt, så att alla studenter som är med på kursen har ett projekt som respektive lärare leder, och där vi också har som lärare spelar med i så att säga spelande coacher i vissa grupper. Därför att det är också ett väldigt roligt sätt att att musicera tillsammans lärare och studenter, och det blir en lite annan dynamik än om en lärare hela tiden ska stå med ett partitur och tala om hur studenterna spela.
Det är lite liksom undervisa genom att praktisera.
Absolut. Ja. Learning by doing. Ja. Men sen har vi också i år en väldigt fin pianist från Köpenhamn, Erik Karlberg. Som också arbetar, som också studenterna får arbeta med individuellt.
Ja, och det förstod jag. Då spelar han piano, alltså flygeln, och sen är det en person som spelar stråk. Alltså det är så...
Ja. Det är enskild undervisning med Erik, men det är också det att i slutet av kursen så kommer Erik även att medverka på de andra instrumentallektionerna. De som har verk som att spela upp som också...
innehåller piano.
Ja, som innehåller piano. Och det är också en grundtanke med den här kursen. Att vi har inte så jättemånga studenter. Det är 15 studenter, allt som allt. Violin, viola och cello. Men de studenter som kommer till kursen och som vi antar till kursen, de vill vi ge väldigt mycket egen tid med lärare. Så att man också har tid att gå på djupet med vissa ska vi säga konstnärliga och tekniska utmaningar med det verk man arbetar med. Vilket man oftast inte har tid på, kanske på andra masterclasses där undervisningsformen är att en lärare står på ett podium och undervisar en student och sen sitter de andra 20 deltagarna och lyssnar. Och så får man kanske själv spela en eller två gånger. Det är en fantastisk tillgång och att kunna få göra det, och också här i det här sammanhanget i Båstads kammarmusikfestival. Eftersom också, det är ju sån jättebonus för alla studenter att få gå och höra alla konserter.
Ja, det är det för oss som arbetar med festivalen också, kan jag säga. Det är ju vår drivkraft att få lyssna. Och också det här som alltid fascinerar mig så, att musiker är så våldsamt flitiga. Så fort folk har kommit hit, fått en liten nyckel, ställt väska, så börjar det låta i huset. Och det är underbart att höra, faktiskt. Så att det där ömsesidiga musicerandet måste vara väldigt stimulerande om man är student.
Jag tror att det handlar om också att om man får vara på en plats, eller man tar sig till, man är på en plats där som det kan vara en inre eller yttre plats som öppnar upp för kreativiteten. Och det här inspirationsflödet, då kan det hända saker också på djupet. Då kan också studenterna få med sig hem en upplevelse som faktiskt räcker lite längre än... vi brukar jämföra det här med att, om vi ska kalla det en traditionell masterclass, är lite som att komma och gå på ett spa. Man kommer dit och så får man det fantastiskt kul under någon timme eller två då. Och man känner en massa inspiration. Men sen när man kommer hem, det dröjer ju inte länge förrän man är tillbaka i den här grå vardagen. Men man vill ju sätta igång en process där man kan jobba med sig själv, med musiken som medium. Och det är, då är det så viktigt också att, som på den här kursen, i och med att studenter och artister och lärare äter och bor tillsammans, man kan inte undgå att höra när någon berömd stråkartet sitter och repar inför en konsert. Och det tror jag vet inte vad ni säger.
Vad tycker
ni?
Jo, men det är otroligt kul att vara i samma hus allihop. Liksom. Ja.
För något sånt har ni inte gjort förut som det här, en sån här mästarkurs, eller?
Jo, jag har ju varit på en masterclass i Norge. I Oslo förra året, och det var lite liknande upplägg, men då tog jag bara solo masterclass.
Inte masterclass på det här sättet, men kurser som haft liknande tanke, men jag tycker verkligen det blommar ut här i och med att det är en liten plats också.
Ja, och att det är en del av festivalen.
Precis.
Alltså, ja. Mm. Så, och festivalen syftar ju ytterst till att spela musik för publiken. Mm. Det, man kommer ju lite närmare själva syftet med utbildningen. För det är väl ändå att någon gång spela vackert för en publik.
Absolut.
Tror man ju gärna.
Jo, alltså, människan har väl genom årtusenden sökt skönhet.
Ja.
Och uttrycka skönhet både inom konst och musik.
Ja.
Och,
visst. Så.
Så det är ju så att säga en av de bärande bjälkarna är ju i vad vi håller på med. Och sen att vi också kan göra det här. Kursen är ju ett samarbete rent administrativt mellan Malmö musikhögskolan i Malmö. Ja. Och att det här är faktiskt en fristående universitetskurs.
Ja, och det är väldigt tillfredsställande och roligt för Kammarmusikföreningen förstås. Att detta har kommit till stånd så här ordnat med Malmö musikhögskola. Och jag förstår ju att Malmö musikhögskola har faktiskt blivit kanske den bästa. Jag har ju lite översikt när jag får ta emot stipendieansökningar och sånt. Och det är påfallande hur bra de är som kommer från Malmö. Alltså det, ja, alla är inte lika bra förstås. Alla får inte, men det är en högre procent bra studenter från Malmö än från de andra musikhögskolorna. Det måste vara de bra lärarna, eller?
Ja, men jag tycker vi har jättebra lärare på skolan faktiskt.
Ja, det gäller ju från instrument och sång och alltså, hela skalan.
Ja, jag tror att det där är naturligtvis viktigt att det är bra lärare naturligtvis. Ja. Men det är också det här att det är en bra lärandemiljö. Och en bra lärandemiljö är till exempel att ha bra tillgång till övningsrum. Mm. Att inte använda flera timmar om dagen till att transportera sig till skolan från hemmet och så vidare. Också att det är lätt att interagera och komma i kontakt med folk. Att också starta projekt, men framförallt ha tid till egen övning.
Mm.
Och tillgång till hela Öresundsregionens konsertutbud.
Ja, det är naturligtvis en attraktion i sig. Ja. Ja, hur tänker ni nu då på fortsättningen, Siri? Att, du tänker fortsätta sträva med kompositionen?
Jag har gått musikkonservatoriet i Falun för Mattias Lysell. En helt fantastisk utbildning. Och nu ska jag börja på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Så det ser jag fram emot att gå vidare i den processen med allt vad det innebär.
Ja, har din musik blivit uppförd så att någon har lyssnat på det?
Ja, i Falun så har vi Mattias har mycket kontakter och sådär. Så vi har till exempel ett samarbete med Dala Symfonietten där alla får skriva för dem. Och det har varit med Uppsala kammarsolister. Så det är mycket projekt varje termin.
Så där.
Mm.
Och du tänker fortsätta då med större och större, jag menar mer omfattande verk?
Ja, sen vad ett omfattande verk är, även om det är en liten skala. Eller vad man ska säga.
Du menar för få instrument?
Ja, jag tycker jättemycket om att skriva duostycken också.
Mm.
Jag tycker det finns omfattande på så många olika plan. Mm. Allting kan vara omfattande.
Mm, kanske det är väldigt klokt, det är nog detta. Eller hur man säger. Sara, att spela alltså, som instrumentalist så föreställer jag mig ju att man lever också i en mer konkurrensutsatt värld. Trots allt, komponister är vi inte så många, men väldigt många är ju de som vill bli framstående, till exempel stråkmusiker.
Ja, alltså jag tänker att man får ha liksom många dörrar öppna och jobba på olika sätt och sträva efter liksom. Det blir så bra som möjligt.
Ja, det är klart.
Men också förstå att det är svårt att få en position i en symfoniorkester.
Ja, vad säger Henrik som har lång erfarenhet av denna värld?
Jo, jag har jobbat över 30 år.
Ja.
Varit huvudlärare i allt för på även i Göteborg och i Stockholm. Så jag har väl ganska bra perspektiv också på hur konkurrensen har ändrats och det har blivit mer öppnare att det är fler utländska musiker som söker svenska orkestrar. Men det är även många att svenska studenter också söker sig mer utomlands. För att vi har ju ett nätverk som heter Erasmus till exempel.
Mm, just det.
Som gör att det är väldigt lätt att kanske ta ett år på en annan skola. Ja. Alltså att, i och med att det där nätverket är uppbyggt. Och vi var nog en av de första i Malmö faktiskt på 90-talet som var med på det där internationella nätverket. Men sen får man inte glömma bort också att det är en konstnärlig utbildning, men naturligtvis vill man utbilda sig som violinist så ska man också lära sig hantverket.
Ja.
Men man behöver inte stirra sig blind på att det måste leda till en fast tjänst i en symfoniorkester.
Mm.
Därför att det finns andra, och jag tror att det där är någonting som gradvis också har ändrat sig i att man kan även som klassisk musiker, klassisk stråkmusiker kommer att jobba i flera andra genrer än just bara västerländsk konstmusik.
Och det tror jag tror det är viktigt att också vi som går i våra studieperioder nu, att man har, precis som du sa Sara, att de här dörrarna får vara öppna.
Ja.
Att man är öppen för intryck, influenser, att man inte stänger in sig i att det här är exakt den form jag får röra mig inom.
Mm.
Och det kan vara det är utmanande på ett annat sätt.
Mm.
Men att man är öppen för de olika sammanhang som finns.
Ja.
Ja, jag tror att det är viktigt att man är öppen för att kunna spela och jobba i olika sammanhang.
Ja.
Annars blir det ganska svårt, i alla fall i början.
Ja, och det där menar du Henrik, det har ändrat sig nu på senare år. För som jag minns det då, för 30 år sedan eller 35 år sedan så var studerande väldigt inriktade på just en plats i en orkester.
Ja, och det var nog
också... Och fick
också...
man inte det så var det, då var det slut, eller hur ska jag uttrycka det? Ja.
Det var nog också för att det var lite den kulturen som var på, då,
på den
musikhögskolorna och konservatorierna för att det var en kanske en lärarkår som var den före min generation.
Ja.
Som också, alltså det här med pedagogik hänger oftast lite efter i samtiden, därför att vi kan se, det finns ju alltid en skugglärare bakom en lärare, att en lärares lärare och lärares lärares lärare. Och som, det var som jag berättade för en student idag, för vi jobbar ju in med Sevchik i stråkövningar nummer ett. Och Otakar Sevchik, han skrev dem där på 1890-talet.
Mm.
Och Sevchik, det var min lärares lärares lärare. Jag fjärde generationen, men det har ju hänt ganska mycket sedan dess. Vissa av de övningarna använder vi fortfarande idag och de är strålande, men vi behöver även anpassa pedagogiken till, ska vi säga, samtidens musik och samtidens krav.
Ja, till sån musik som Siri kommer att skriva till exempel.
Ja, och i vårt ansvar som lärare är ju också att få studenterna förstå vad som krävs. Alltså även just det här vad vi pratar om hantverksmässigt. Mm. Egentligen är det att bli så bra som möjligt på det du förutsätter dig och det du verkligen vill, den missionen man har. Och man kan ha både ett yttre mål, som du säger, försöka vinna en provspelning i en orkester, men också ett inre mål. Och det kanske är ännu viktigare för att dessutom kunna nå. Det yttre målet kan bli ett resultat av att man håller det inre målet, håller den visionen väldigt stark så att man orkar lägga ner det stora jobb som krävs, alla de timmarna.
Ja.
Man pratar ju om 10 000 timmar för att bli en mästare. Men efter de här 10 000 timmar, då kommer det 10 000 till.
Just det.
I det professionella.
Grattis.
Så det finns alltid 10 000 nya, fast det är ju en väldigt intressant process också. Ja. Ju mer man så att säga skapar de möjligheterna för sig själv, så kan man faktiskt leva ett fantastiskt musikliv utan att sitta i en orkester. Jag är själv en produkt av det, så jag talar av egen erfarenhet.
Ja, det är klart. Jo, men det är också viktigt att man som lärare förmedlar man ju också sina egna erfarenheter av yrket.
Ja, sen är det också det här som vi pratar om i kammarmusik, alltså den här interaktionen, att också förstå hur viktigt det är. Nu träffas ni studenter på den här kursen. Men det kanske skapas kontakter här som om 10 år så är ni någon helt annanstans med. Och min erfarenhet är också att de som man sen senare i yrkeslivet kommer att jobba med och spela i ensembler och allt och göra projekt tillsammans är de som man kanske har hittat under studietiden och gillade att spela med, gillade att samarbeta med.
Och jag tänker det du säger just med kontakter, men också det du sa för en stund sedan om hantverk och så. Att man, om man bär med sig hantverket, bär med sig sitt yttre mål och inre mål med det man vill få fram genom musiken, då finns det också, om man jobbar på det och lägger ner de där timmarna, då finns ju också alla möjligheter att sträcka ut handen till kontakterna senare.
Ja, precis.
Det är fint.
Ja, för du har ju ett instrument också, Siri.
Jag spelar fiol i grunden.
Ja, jo, det har väl alla komponister.
Nej.
Inte?
Inte nu för tiden.
Inte nu för tiden. Jaså. Här kommer nyheter på nyheter. Ja.
Jag träffar många som inte... spela instrument heller. Men
hur då? Jaha. Du menar, för då har man ju ingen sån där hantverkskänsla. Eller?
Jag tänker att hantverk kan vara många olika saker, men hantverk behöver ju inte utgå från ett instrument. Det kan ju att satsläran och teorin, att det sitter. Men när jag pratar med dem som inte har koppling till instrument, de går ju ofta in, i alla fall de jag pratar med teorin och sitter mer teoretiskt. Så jag tror det kan vara på väldigt många olika sätt.
Ja. Eller kommer in från den digitala musikvärlden.
Det är ju möjligt att göra så mycket.
Ja. Att jobba med ljuddesign.
Ja.
Och komma in den vägen och använda det till att sen lära sig komponera.
Precis. Och det gör ju också att om man inte haft chansen att presenteras för innan så får man en möjlighet att ta vägen in i det. Så det öppnar ju upp massa möjligheter för människor, tänker jag.
Jag tror att det vi precis det vi pratade om här nu, och du frågade här också hur tänker ni, vad ska ni jobba med?
Ja.
Och det finns ju en formel för framgång egentligen då, skulle man kunna säga, i det här. En väldigt enkel, att allting börjar med en passion för någonting. Mm. Och ur passionen föds en vision, vad man vill. Och den åtföljs av handling, att man gör en plan för att nå dit man vill. Och om alla de här tre bitarna är på plats och samverkar, då kan man sätta likhetstecken till att sen då når man förestående framgång med det man förutsätter sig. Tar vi bort någon byggsten, har vi en vision men ingen handling, då går vi bara omkring och drömmer.
Ja.
Och om vi bara handlar utan vision, ja, men då är det sitsar vi med tidsfördriv. För då har vi ingen riktning i det vi gör.
Nej.
Så det låter enkelt, men...
Ja, det låter enkelt, men jag tror det är väldigt svårt.
Det är svårt, men livet ska väl vara lite utmaningar också.
Men nu äger denna förnämliga undervisning rum inom ramen då för en musikfestival och med konserter och publik och sånt. Och det inbillar jag mig är extra kul. Mesta kurser hålls ju året runt, eller i varje fall då och då. Så som till exempel på Birgit Nilsson har vi ju varje sommar haft någon sångare som då håller mästarkurs för sångare. Men här är det ju mera.
Ja.
Och det inbillar jag mig gör att det är roligare. Eller tvärtom. Blir man då så, liksom man hör den här fantastiska musiken, om jag har ett instrument, tänk om jag vore flöjtist eller något där, så hör jag då och tänker, det här går aldrig. Det blir inget av mig. Jag blir lika bra, jag åker hem imorgon.
Nej, jag tycker att det är jättekul att få vara i samma byggnad och samma hus som...
Du känner inte på något sätt sådär att det här går inte.
Nej, jag tycker det verkligen är ett nöje att få vara med på masterklassen. Och just att vi har fått komma hit med vår kvartett som vi har haft redan på Musikhögskolan i Malmö och jobbat med under hela året. faktiskt sen förra hösten.
Vad har ni för repertoar?
Vi spelar Schubert stråkkvartett, Döden och flickan.
Tycker vi om. Ja. En riktigt klassisk.
Ja.
Ja. Ja, det där är också ett litet att fundera över vad, vilka stycken man spelar när man lär sig spela. Människor har väl i alla tider spelat nästan samma stycken. Övning, alltså etyder av en den ena och en den andra. Och senare då i livet, man spelar Schubert, man spelar Haydn kanske om man är kvartettroad. Men sen när yrket blir på riktigt, då är det ju ofta en annan repertoar. Det räcker inte med Schubert, menar jag.
Just, men om jag får ta just den här, ja, ska vi säga, föresatsen att spela stråkkvartett och bli bra på det.
Ja.
Och bli riktigt bra kanske sen jobba professionellt.
Mm.
Det är ju naturligtvis det att repertoaren är ju enorm. Mm. Men sen har vi en viss, men även standardrepertoaren är väldigt stor.
Ja,
Och det som vi har som stråkmusiker, varför det tar så lång tid att bli en bra stråkkvartett är ju delvis med tanke på att vi har så många olika sätt att spela. Alltså vi kan artikulera en ton, en ansats på väldigt många sätt. Mm. Vi kan artikulera, vi kan variera vårt vibrato och så vidare.
Mm.
Och ska man då få fyra personer att dels först utifrån ett partitur tolka saker och ting, men hitta ett gemensamt sound. Det är en anledning till att det tar många år.
Mm.
Om man ska upp på den här riktiga toppnivån.
Mm.
Och det viktigaste där är ju egentligen att, som jag brukar säga till er, att har man någorlunda samma ambitionsnivå, då brukar det lösa sig också, att det inte blir för mycket slitningar i
precis ensemble. Vad jag tänkte på det där, att ni måste vara jämnspelta i den bemärkelsen. Det får inte vara att en är mycket bättre än de andra, så, eller hur?
Ja, nej, men precis. Men jag tyckte att redan i början av förra terminen när vi började spela ihop, så ja, kände vi ganska direkt att det kommer bli bra liksom.
Ja, att ni var sams, eller ja, att ni var likvärdiga kanske är ett bättre ord.
Ja. Ni kanske var bra också på att inspirera varann.
Ja, men det tror jag.
Ja.
Det tror jag.
Ja.
Absolut.
För det är lite det här att när en kvartett med fyra, man 1 + 1 + 1 + 1 känns att det blir lite mer än fyra.
Mm, ja, jo, men det är klart det ska vara. Ja. Det är själva poängen. Och det är fascinerande, för så är det ju. Och jag tänker, och att en kvartett måste vara, som sagt, jämn i någon mening. Om vi i andra sammanhang, om man har en orkester, du har en solist, då kan solisten lyfta orkestern lite genom att vara mycket framstående. Så är det ju i sång, i operascener. Om du har två, så lyfts hela ensemblen.
Mm.
Men när det gäller kvartett är det inte bra om man har en. Och då ligger de andra tre kvar och det blir väldigt ojämnt. Eller, ja, det blir inte bra.
Nej, det kanske men igen, det handlar om också...
Eller så drar man med varandra så att alla fyra höjer sig lite över sitt golv.
Det handlar om hur man kommunicerar i en grupp. Ja. Det bästa är ju... jag brukar alltid ha ett seminarium där vi pratar om hur man repeterar och hur man beter sig mot varandra. Mm. Alltså etiketten inom en ensemble. Och då brukar vi börja med att repetition är till för att man ska lära sig de andras stämmor.
Mm.
I att man kan sin egen stämma och kommer med den. Det är en gåva till resten av medmusikerna. Och om man har den inställningen, då blir det ofta ett väldigt bra grundlag för att vi också får bra repetitioner.
Gör ni så då, Sara?
Övar ni på stämmorna?
Ja, alltså vi har försökt den här terminen och även använda partitur när vi repeterar. Så att man ser alla andra stämmer vad de spelar också.
Så att,
Jag tror att det är en viktig rutin för oss.
Ja, det förstår jag. Så då gör ni litet hopp så där i framstegs. Eller gör det lättare? Så här. Blir det då lättare att lyssna till de andra tre? Om du har deras stämmor framför dig.
Ja, det underlättar ju att se vad de andra gör.
Ja, liksom. Så det... Vad kommer ni att göra på konserten på fredag då?
Ja, planen är väl att vi ska få höra lite Schubert
nedan.
Och sen har ju då också vår cellolärare Samuel Jörnströmer jobbat med en oktett som spelar en stråkoktett av Nils W. Gäde. Och de kommer väl inte hinna lära sig hela den bara på några dagar här, men det blir i alla fall någon sats eller två. Och sen hoppas vi även att vi får lite individuella inslag, att studenter också spelar med vår pianist Erik. Mm. Så vi tänker försöka sätta ihop ett blandat program.
Ja. Så att publiken får känna vad det är ni har sysslat med.
Precis.
Ja, representativt så.
Ja.
Ja. Och som jag förstod på Siri så är komponisternas roll att lyssna och ta lärdom.
Ja, nej men på fredag så har vi ingenting.
Nej, visst är ni inte. På konserten. Nej, jag visste ni inte ens med. Nej, men det.
Det är som publik.
Ja.
Ja. Och nu den sista förundran. Alltså, jag såg en ung man komma idag till lektion. Är det nästan bara flickor i år? För det har det inte varit förut. Hur har det...
Jag har inte tänkt på det. Det är nog övervägande.
Ja, det kanske är faktiskt.
Jag har sett så många av er. Ja, ursäkta. Jag har fått ett intryck att det nästan...
säger så här. Det var nog fler killar förra året. Men vi har i alla fall 1, 2, 3 alltså, 4.
4 gossar. Herrar.
Minst. Minst.
På komposition är det jämnt hälften.
Ja, det kan jag tänka lite mer då. Ja, det är roligt. Jag föreställer mig att det gäller i musikens värld som i de andra högre studierna att flickorna är mer framgångsrika än pojkarna. Det är ju en utveckling i hela utbildningsväsendet.
Det vet jag inte. Jag håller med om faktiskt.
Jaså.
Men på kompositionssidan så märker jag i utbildningssammanhangen att det är fler tjejer som har börjat komponera och kommer in i det. Och det är väldigt, väldigt roligt.
Ja,
visst. Så det blir man glad av.
Jo, flera av de nu verksamma tonsättarna i Sverige är ju kvinnor mer framgångsrika också. Vi har ju spelat dem här i Båstad, eller de har ju spelats här i Båstad.
Byström, också.
Ja, visst. Och Renqvist och Så det där är intressant. För i början av 1900-talet så var det väl en allmän mening att kvinnor kunde inte syssla med sånt. De kunde spela violin och piano kanske.
Då hade inte kvinnor rösträtt ens.
Nej, det hade de inte. Nej.
Det skedde i skymundan med salongsmusiken.
Ja, just det. Det var att spela piano och violin då kanske för hemmabruk.
Ja, men jag tror att det ändå fanns ganska tidigt om man tittar på det här med kammarmusikens historik.
Just det.
Och när kammarmusiken så att säga flyttade från slott och herresäten till herrgårdarna.
Ja.
Och det där skedde ju i senare hälften av 1700-talet.
Mm. Jo, det är väl
då. Och där fanns det faktiskt vissa som var väldigt... Alltså det, som till exempel Geijer, Värmland.
Ja, visst.
Nu råkar jag känna till de värmländska.
Ja.
Eftersom jag också har påbrå därifrån. Mm. Och det finns en fantastisk avhandling av Lennart som heter samma sak som du i efternamn.
Mm. jag vet.
Som har skrivit om det där.
Ja.
Och därifrån så flyttade sen ut i studentvärlden. Det finns faktiskt folk av de här... skollärarna som som sen kom från Karlstad, flyttade till Lund. Mm. Och där började man umgås genom de här kammarmusikföreningarna som startas där. Det där är väldigt intressant tycker jag. För att, och ja. Där det var inte bara männen som musicerade.
Nej. För flickor fick lära sig ganska tidigt ju att hantera. Ja, och det hantera något lämpligt instrument. Det, men man hade, det var ju på det sättet man kunde umgås och roa sig.
Ja, just. Ja,
genom att kunna framföra.
Så var det, och det var ju
levande musik.
Musiken, ja. Den tryckta musiken var ju inte alls lika lätt att få tag på.
Nej.
Så oftast så lånade man, skrev av varandra. Ja. Det var ju status att ha ett fint musikbibliotek med mycket kammarmusik som man kunde umgås med tillsammans med efter middagen.
Ja. Jag hittade ett ting med gamla tidningar här om dagen. Musiktidningar.
Ja.
Eller där det var inlagt en kort sonatan och kompositör och sådär.
Ja.
En dagstidning. Ja. Så det, ja.
Alltså den som gjorde det absolut största jobbet med det var ju Olof Åhlström som startade Musikaliskt tidsfördriv. Det var 1789 ända fram till 1834 tror jag. För han publicerade det som var hetast på kontinenten. Han skrev ju om de här Mozart-arierna och tog in. Och sen så
att du kunde använda det hemma?
Ja, så att man kunde spela dem hemma. Och ibland även för fyran. Men det mesta av det är mycket sånger i det materialet, men det är också ren klavermusik. Ja. Och att någon gjorde det på den tiden under så lång tid, det är ganska unikt i Europa.
Verkligen.
Och man får en väldigt fin inblick i vad som var på modet i åtminstone i Stockholms musikliv under den tiden.
Mm. Ja.
Nu kom vi in på annat här.
Ja, men det är ett jätteroligt ämne också. Jag ser ju, vi ska ju få höra musik av Amanda Mayer Röntgen till exempel. Som, det är ju en 1800-tal, så skrev jag också för orkester. Men hon och Elfrida Andreas och de här tidiga kvinnorna som skrev musik ganska mycket för att kunna framföra i liten krets kammarmusikaliskt, eller sånger var ju väldigt omtyckt.
Det tycker jag är kul med programmen här i Båstad, att det, ja, men dels att man lyfter fram kvinnorna men också att det inte bara blir klassiker.
Nej, utan det blir lite blandat. Det tycker jag är viktigt. Det har vi nog alltid tyckt här från Helene Jaren, som ju var den som tog initiativ till den här kammarmusikfestivalen. Hon var ju oboist. Och hon hade fått stipendium, apropå jag nämnde om min Fredrika Bremerförbundets stipendieverksamhet. Titta på hemsidan, oktober tror jag datumet är när sista när man ska söka. Att det ska vara som sagt inte det enklaste för att locka en stadig sommarpublik är ju att spela Mozart och Schubert och kanske lite någon annan också. Men så har det ju aldrig varit tänkt här. Utan här ska det vara gammalt och nytt och folk från olika ställen, från olika länder och olika instrument. Och, ja, fast de där fjällhorn, eller vad alphorn heter det tyckte jag var något fasaväckande. De var jättelika här framför på gräsmattan. Och det lät väl hyggligt utomhus, men sen så var de lite dumma för och hade konsert i Förslövs kyrka. Tror jag. Så det var inomhus och det blev ju, folk fick ju, det är ju så oerhört starkt ljud och stenväggarna, det blev som här riktig hörselchock. Och fult var det.
Nej, det vill man inte utsättas för.
Nej. Men just den där reaktionen, det finns något vackert i det tycker jag.
Ja, jag kunde tro det.
Ja, men när man dels sa det här klassiska, som du pratar om, klassiska konsertprogrammet som man ofta har för att locka en stadig, de viktiga publiken som håller uppe, kommer igång och gång. Men också kommer med något nytt.
Ja,
som
men
kanske
det ska vara något nytt, det är visst, men inte allt.
Nej.
men det var mycket roligare. Det året det kom en kines som hade någon sorts säckpipa, alltså det var ett instrument som hette något på kinesiska. Det kunde man ju inte riktigt lära sig. Men det var, liknade mycket en säckpipekonstruktion. Han hade det på bröstet och han blåste. Ja, och det lät ja, ganska vackert.
Ja.
Väldigt mystiskt instrument var det. Och det som du säger, en nyhet alltså, något annat.
Ja, och bara för att det är nytt behöver det ju inte vara att man
nej.
Reagerar.
Nej, nej, nej.
I katastrof.
Han gjorde hade framgång ja. Hos publiken.
Nej, men just att man kan variera och också ja. Vidga begreppet både om ja. Den äldre musiken och den ja, nyare visst. Musiken.
Och sen kan ju den äldre musiken framföras på mycket olika sätt. Även stråkkvartetter, de låter... Alltså, jag tyckte ju när de spelade Grieg igår då, eller var det igår?
Ja, det var igår.
Jag tänkte, vad bra musik han har skrivit. Ungefär så, vi har så mycket fördomar om Grieg.
Ja.
Att, ja, så det var som en ögonöppnare. För att det var, de spelade det så fantastiskt.
Ja, men vissa verk kan ju låta helt annorlunda ja. Beroende på
ja.
Vem som framför mm. dem och hur man väljer att tolka dem.
Ja.
Mm. Och det som är... tycker jag är jätteviktigt också och jag tror att anledningen till att man kommer nu vet ni är ju en väldigt kunnig publik här också.
Ja, ni är ju genom väldigt år. Krävande.
Kunnig och kräsen, men man vill som publik, man vill ju också bli överraskad.
Ja.
Det överraskningsmomentet är, och det är därför som man vet ju aldrig hur en livekonsert kommer att gå.
Nej, verkligen
man kan
inte.
Kanske anta, men
ja.
Och det överraskningsmomentet, det kan ju vara både på det olika plan, man upptäcker ett verk som man tidigare inte har gillat, men helt plötsligt, oj, kan man spela det så här?
Ja.
Men sen kan det också vara musik av tonsätt där man aldrig har hört, och man går dit, och så får man en ja, otrolig visst. Upplevelse.
Ja.
Eller så får man en upplevelse av obehag om man inte
ja,
gillar
som sagt, ja.
När man tutar för starkt i alkoholen.
Det blev så otäckt, så väldigt starkt och så skallrande som det blir inne i en, ni vet, stenväggar ja. I en kyrka. Det har ju väldigt speciell akustik, så det blev otäckt.
Du var rädd för att Jerikos murar en gång skulle
rämna. Men kyrkan stod kvar. Men jag tror att efteråt tänkte att det kanske inte var riktigt lyckat. Det var, jag var inte, så folk blev ju väldigt liksom, lite i.
Jo.
Sådär obehaglig ja. Ljudvågor som ja, så alper i all ära, men nej, men det har varit roligt med sådana här överraskningar, det tycker vi alltid här
ja.
Ja, och vi väntar oss fler i framtiden, och nu ska inte jag hålla er här alldeles för länge, utan jag tackar för att ni har tagit er tid. De var med i vår podd.
Ja, tack så mycket.
Och jag ska lyssna flitigt på fred.
Det låter bra.